Tack så mycket för att jag får dela gemenskapen med er de här dagarna. Tack för förmånen att få dela Guds ord som vi ska göra 3 månader tillsammans här. Säger redan nu att i slutet av den här samlingen så kommer det finnas möjlighet att ställa frågor eller dela tankar utifrån det som jag har sagt. Så att jag ber redan nu att reflektioner som ni får, att ni sparar ner dem på den mentala hårddisken och plockar upp dem om en stund igen. Så kan vi också få hjälpa varandra att förstå kallelsen i vår tid. Jag vet inte om ni har hört historien om den postmoderna studenten som får frågan: vad är värst, okunskap eller apati? Och han funderar en stund och svarar sen: jag vet inte och jag bryr mig inte. Ganska typisk inställning tror jag för delar av den kultur som vi befinner oss i. När religionssociologer frågar människor i Sverige om vad de tror på, så finns en stor grupp som säger att de tror inte på någonting alls. Det är bara den här världen som finns. Det finns inget andligt, inget övernaturligt. Det är detta kosmos, that's it. Så finns det en annan grupp som tror på något mer. Som anar att det finns någonting mer. Men som är väldigt vaga i sin beskrivning av vad detta är för någonting. Som man säger ungefär: jag tror på någonting, men jag vet inte vad. Man kan inte sätta ord på eller beskriva eller fånga på något sätt överhuvudtaget vad det här mer är för någonting. Man förstår att det är inte bara detta kosmos. Men sen tar det liksom slut. Man kan inte beskriva, man vet inte vad det är för någonting som man anar. Ganska starka krafter i vårt samhälle vill pressa på i den här riktningen att du får lov att ana att det finns någonting. Och om du för dig själv vill sätta ord på det, så visst, okej. Okay. Du kan väl få lov att beskriva den Gud du tror på. Men låt det där vara privat. Håll det där för dig själv. Eller åtminstone håll det innanför kyrkans väggar. Låt det inte komma ut i det gemensamma, i samhället. Vi vet att det finns många som vill fortsätta den riktning som vårt samhälle har haft under ganska många decennier nu. Riktningen mot att bli det mest sekulariserade samhället i hela världen. Ett samhälle som bara räknar med den här världen. Och som säger, okej, om man anar någonting bortom. Vi kan ändå aldrig veta vad det är, vi kan aldrig sätta ord på det. Och därför får det inte ha med det gemensamma att göra. Därför att det där med Gud och andlighet och tro och så, det har inte med verklighet och fakta och sanning och någonting gripbart att göra. Och jag tror väldigt många, också kristna, liksom vi dras med av det där tänkesättet. Tron blir mer och mer privatiserad och samtidigt vag, otydlig, luddig. När vi sjöng härliga lovsånger här, om man försökte ställa sig lite utanför det och titta på vad vi gjorde, så agerade vi precis som om vi visste vem Gud var. Tänkte ni på det? Vi beskrev Gud som om han var på ett visst sätt och inte på ett annat. Som om vi kan ha kunskap om vem han är och därför tacka honom för hans helighet, hans närhet, hans godhet. Vi agerar här som om vi sitter inne på någon sorts kunskap om det här, det som är mer, vad det är för någonting, och att man kan använda ord om det. Många i vår kultur skulle säga, ja, men kom igen, det där är väl alldeles för naivt. Hur kan ni veta vem Gud är? Det kan man väl inte veta? Måste vi inte erkänna vår litenhet? Att allt sånt där egentligen, det bara rinner mellan fingrarna. Vi kan aldrig veta vem Gud är. Det är naivt att tro sig ha fångat Gud eller kunna sätta ord på Gud på något meningsfullt sätt. Och dessutom skulle en del säga, är det inte höjden av arrogans att vara en liten grupp människor här och så sätter man ord på vem man menar Gud är Och så är man på något sätt omedveten att det finns tusen andra människor som sätter andra ord på vem Gud är och hävdar någonting helt annat om Gud. Det är väl höjden av arrogans och liksom tro att den här beskrivningen skulle på något sätt vara riktig eller sann eller gälla på något sätt. Måste vi inte lägga oss lägre? Bara göra det, okej, det här är vår uppfattning, det här är min tro, det här är det så som jag ser det. Måste vi inte liksom tagga ner? När jag reser runt i församlingar i Sverige så kan jag också känna att det där händer också inne i församlingarna. Man taggar ner och taggar ner. Och det är inte så konstigt. Pressen från den här attityden vi har runt omkring oss är väldigt stark. Kan man verkligen veta vem Gud är? Så att man kan med övertygelse och hänförelse sjunga lovsång? Det är frågan. Temat den här morgonen har jag sagt, det är en okänd Gud. Den här attityden som jag har försökt beskriva, som vi har runt omkring oss, som vi andas in med den kulturella luften vi har omkring oss. Det finns förstås ett fint ord för det. Det kallas för agnosticism. Och det är sånt som är, om man gillar fina ord så kan det vara roligt att veta att det finns ett fint ord för det här. Agnosticism. Det finns en speciell historia bakom det här ordet. Det är en man som har myntat det här ordet. Han hette Thomas Huxley. Thomas Huxley. Han levde på 1800-talet och han berättar en ganska intressant historia. Han tillhörde den engelska överklassen och han var som många engelska överklassmän med i olika klubbar och sällskap och så. Och han var också med i någonting som hette den metafysiska klubben. T.H. Huxley var medlem av den metafysiska klubben. Och han berättar i sina memoarer att den här klubben var ett väldigt förnämligt ställe. Många intellektuella i England som var med i den klubben. Och där fanns alla uppfattningar företrädda. Där fanns ateister, där fanns gudstroende, där fanns panteister, sådana som tror att universum är Gud, att allting är gudomligt. Där fanns alla politiska riktningar företrädda. Varje tänkbar uppfattning hade sin talesman i den här klubben. Och alla var lika säkra på att just de hade den rätta uppfattningen. Men Huxley kände sig väldigt obekväm. Därför att det enda han var säker på, det var att man inte kunde vara säker på någonting när det gällde de här stora frågorna. Så han kände att just det som alla de andra hade, nämligen en övertygelse om hur det är, just det saknade han. Man kan inte veta hur det är. Och han beskriver hur han kände sig som en räv som har förlorat svansen i en fälla. Och nu kommer han till klubben och alla andra rävarna går omkring med en stor svans och paraderar med sin etikett vad de är för någonting, ateister eller gudstroende. Och Huxley hade ingen svans. Han kunde inte sätta etikett på vad han var. Han hade ju ingen övertygelse, mer än att man inte kan ha någon övertygelse. Och då skriver han att han kände ett behov av att ge en etikett, uppfinna ett ord för den här uppfattningen. Och då tog han ett ord som vi kristna känner från kyrkans historia. Han tog det grekiska ordet gnosis. Det är det som vi har i den här irrläran som urkyrkan mötte, gnostikerna. Det är det grekiska ordet gnosis, det betyder kunskap. Och så satte han en negation. Icke-kunskap. Agnosis. Och så skaffade han sig en svans. En etikett. Och han skriver hur han kunde paradera på den metafysiska klubben. Jag är agnostiker. Och plötsligt var han jämspelt med de andra. Okej. Det är inte så många som känner till Thomas Huxley. Och det är kanske inte så många som använder ordet att man är agnostiker eller att man står för agnosticism. Men själva inställningen är ju oerhört vanlig. Att man inte kan ha någon verklig kunskap om de stora frågorna. Om vem Gud är. Om vad den yttersta verkligheten är. Utan man måste tagga ner och säga att det går inte att veta. Om man försöker analysera, och jag tycker om att analysera, så häng med mig ett tag. Om man försöker analysera agnosticismen, den här attityden, så upptäcker man ganska snart att man kan vara agnostiker av lite olika slag. Man kan tala om två typer av agnosticism. Det finns den lite tuffare, hårdare varianten. En sluten form av agnosticism där man har bestämt sig. Jag vet att man inte kan veta. En mer aggressiv form av agnosticism. Jag vet att man inte kan veta. Det är uteslutet. Man behöver inte tänka väldigt länge för att upptäcka att här finns ett problem. Om man driver agnosticismen så här långt så får man en väldigt tydlig motsägelse, eller hur? Hur kan man veta att man inte kan veta? Det är ju i sig själv ett anspråk på kunskap. Ni vet, det finns en mängd sådana här tankegångar som blir vad filosofer kallar för självupplösande. Alltså man biter sig själv i svansen, man slår sönder sig själv. Om man säger, det finns ingen sanning, om det påståendet är sant, att det inte finns en sanning, så finns det ju en sanning och det blir en rundgång som liksom det slår ut vartannat. Och så blir det ju om man säger, jag vet att man inte kan veta. Hur kan man veta det? Hur kan man vara så säker på att kunskap är principiellt sett utesluten? Den slutna agnosticismen behöver utmanas. Visst måste en människa vara lite mer öppen för möjligheten att söka ny kunskap, att kunna bli överraskad, att få ny information. Det finns ingen anledning att acceptera den här sortens agnosticism. Det finns en annan form av agnosticism som man kan kalla för öppen agnosticism. Det är en helt annan sorts attityd. Då säger man, jag vet inte. I alla fall inte ännu. Jag har för lite kunskap för att ta ställning. Den sortens agnosticism har jag stor respekt för. Det finns många frågor där man måste säga, ja, jag behöver lära mig mer. Jag behöver få mer kunskap. Jag behöver mer tid att tänka. Ge mig en chans att ta ställning. Pressa mig inte. Jag måste få göra det här i min egen takt. Det där är väldigt viktigt. Man ska inte ta ställning innan man har någonting att ta ställning till. Man ska inte påstå att man har kunskap innan man har kunskap. Och den här sortens avvaktan som är kombinerad med en öppenhet, men jag är villig att lära mig, den ska man ha mycket stor respekt för och uppmuntra, tycker jag. Den kan nämligen vara berättigad. Det kan vara ett uttryck för ärlighet. Och ärlighet är någonting väldigt viktigt. När jag läser evangelierna så tycker jag det verkar vara en av de saker som Jesus uppskattade oerhört mycket. Det värsta Jesus vet är hyckleri, eller hur? När man inte säger hur det är. Men ärlighet, vad det än är, det verkar Jesus bejaka. När man säger hur saker och ting är. Och om man inte har kunskap så har man inte kunskap. Men det är ju lite lurigt. Den här sortens inställning kan förstås också vara en flyktväg, eller hur? Alltså man kan ju i all evighet hålla på och säga, nej, men jag har inte tillräckligt med kunskap. Nej, jag behöver lite mer för att kunna ta ställning. Nej, inte ännu. När det i verkligheten inte handlar om att man behöver mer kunskap, utan det handlar om att man inte vill, eller hur? Och det är ju något förfärligt med vårt, med det mänskliga hjärtat, med vårt inre, att vi är så korrupta. Att i situationer när vi inte vill så hjälper ingenting. Det finns väl nästan inget starkare exempel på det än i Johannes 11. När Jesus har gjort sitt allra starkaste, mäktigaste under. Hans gode vän Lazarus har varit död i 4 dygn. Förruttnelsen har redan inträtt i kroppen. Alla vännerna är där och sörjer. Och så kommer Jesus. Han ställer sig utanför graven. Jesus sörjer också när han ser vad döden har gjort med hans vän. Han vredgas över den fiende som har ödelagt Guds skapelse. Och så ropar Jesus, nästan som ett skapelsord, nästan som ett eko av första Mosebok. Kom ut! Och Lazarus väcks till liv. Lazarus uppstår ifrån de döda. Kan man tänka sig ett mäktigare under? Behövs det någonting mer för att se att Jesus är Messias? Nej, det är väl tillräckligt om något, eller hur? Och ändå om man läser verserna efter, vad händer? Jo, en massa människor kommer till tro för de ser. Men andra människor som också ser precis samma sak beslutar sig för att döda Jesus och döda Lazarus. Alltså det finns inga under och tecken i världen som övertygar den gruppen människor. Och så kan det vara med kunskap. Att man kan sätta kraven så högt att det hela tiden blir en flyktväg. Nej, jag har inte tillräckligt, jag har inte tillräckligt, jag har inte tillräckligt. När det i verkligheten handlar om, jag vill inte böja mig för Gud. Ta emot kunskap om Gud. Ödmjuka mig, för jag vill vara Gud själv. Så det här är lite tricky, liksom var en människa befinner sig. Och man måste utmana sig själv, var befinner jag mig? Hur öppen är jag för Gud? Så den här sortens agnosticism kan vara ett uttryck för ärlighet, jag behöver mer. Kan också vara en flyktväg. Att jag har bestämt mig för att jag kan aldrig få tillräckligt för att jag ska bestämma mig. Vad är det kristna svaret på agnosticismen? Vad är det kristna svaret på utmaningen från agnosticismen? Att man inte kan veta, att vi inte har tillräckligt för att ta ställning. Det finns ett fantastiskt intressant och spännande och underbart svar. Och det svaret är uppenbarelse. Det svaret är uppenbarelse. Det är ett ord som vi har i Bibeln, ordet uppenbarelse. Vi har det i Nya Testamentet, en hel bok heter ju uppenbarelse, Johannes uppenbarelse. Och det talas på många ställen om uppenbarelse från Gud. Det grekiska ordet som används där heter apokalypso. Och det betyder avslöjande. Det används rent konkret om en konstnär, någon som har gjort en skulptur. Ingen mer än konstnären har sett det. Så kommer den stora dagen när det är vernissage. Skulpturen är täckt med en täckelse. Och så kommer apokalypso. Alltså när konstnären avslöjar det som tidigare var dolt och som inte var åtkomligt för allmänheten. Avslöjas och blir åtkomligt. Så att man kan få kunskap om det. Det är uppenbarelse. Det dolda avslöjas. För människor som inte hade tillgång till det så görs det tillgängligt. Det kristna svaret på frågan om agnosticism är uppenbarelse. Om jag får ta en liknelse. Det är populärt bland lärare att använda liknelser. Tänk så här att vi är några decennier framåt i världshistorien. Den tekniska utvecklingen har fortgått. Människan har gjort många stora framsteg när det gäller teknik. Man kan nu vistas i rymden i decennier. Man har löst frågan om energi, man har löst frågan om syre och näringstillförsel. Och mänskligheten bestämmer sig för att resa längre ut i universum än man någonsin tidigare har varit. Man utväljer två unga par. Och båda paren har ett nyfött barn. Och de ska representera mänskligheten på denna resa ut i universum. Man reser iväg. Och det fungerar alldeles utmärkt det första året. Men i början på det andra året sker en förfärlig olycka ombord på rymdskeppet. Och nu befinner man sig långt ute i rymden. Man kommer hiskeligt långt på ett år. Alla de fyra vuxna avlider. Kontakten med jorden bryts. Datasystemen slås ut så kontakten med omvärlden för dem inne i rymdskeppet bryts. Men som genom ett mirakel överlever de två barnen. Syretillförsel finns. Näringstillförsel finns. Och några få dataprogram överlever, bland annat ett språkinlärningsprogram som fanns med för att stimulera barnens språkinlärning. Och de två barnen överlever och lär sig tala med hjälp av språkinlärningsprogrammet. Och så går åren. 5 år, 10 år, 15 år, 20 år och de två barnen är vuxna. kan de veta någonting om jorden? Nej. Kan de veta någonting om var de befinner sig? Nej. De är avskurna från den här kunskapen. De kommer aldrig att kunna förstå sin situation, var de kommer ifrån eller varför de är här eller vad som finns utanför rymdskeppet, utifrån sig själva. Med startpunkt i sin egen erfarenhet så har de inte svaren på sin egen situation. Det enda som skulle kunna rädda barnen är förstås om det etableras kontakt från jorden. Att jorden lyckas återkoppla till rymdskeppet, eller hur? Och de kan beskriva situationen. Eller om det skulle ha överlevt en datafil som beskriver hela förhistorien. Men utifrån sig själv så är de förlorade. Det som är det kristna svaret på agnosticismens utmaning, det är att jorden så att säga har etablerat kontakt med rymdskeppet. Att Gud har avslöjat det som vi utifrån oss själva inte kan veta. Och därför är kunskap möjlig. Enligt kristen tro så har Gud avslöjat sig, dratt undan skynket, gjort det åtkomligt som vi utifrån oss själva inte kan veta. Han har gjort det genom att avslöja sig i skapelsen. Han har gjort det genom att avslöja sig i historien. I skapelsen har han avslöjat sig för alla människor. Universellt. Det är det som vi teologer kallar för den allmänna uppenbarelsen. För den är allmänt åtkomlig. Och sen har Gud avslöjat sig mer specifikt i historien. Genom sina handlingar i Israels folk. Och det som kulminerar Jesus från Nazaret. Det vi teologer kallar för den särskilda uppenbarelsen. Eftersom det är ett avslöjande för särskilda individer, inte för andra. På särskilda platser, inte på andra platser. Bibeln återberättar och tolkar den uppenbarelsen i historien och är själv en del av Guds uppenbarelse. Det vi har i Bibeln är att det återberättas och tolkas den uppenbarelse som Gud har gett. Och det som jag vill göra den här morgonen, det är att vi ska läsa den viktigaste texten i Gamla testamentet om uppenbarelsen, om Guds avslöjande av sig själv. En fantastisk text, skriven av en ytterligt intressant person. Ibland så tror jag att vi kanske tänker lite för fromt om författarna. Vi tänker att det var ganska instängda, världsfrånvända, religiösa freaks, konstiga mystiker av olika slag. Liksom, vi sätter dem i en kategori för sig själv. Den här texten är skriven av en av mänsklighetens mest dynamiska och intressantaste personligheter. Skriven av en man som kom från en relativt oansenlig bakgrund, som i sin ungdom var en ytterligt framgångsrik gerillaledare, en form av sin tids Che Guevara. Han fick så småningom hela den politiska makten i sitt land. Under hans tid blomstrade landet och blev en stormakt. Han hade kontakt med många av sin samtids stora politiker och makthavare. Han är utan tvekan en av världslitteraturens allra främsta författare. Notera att vi 3000 år efter hans liv läser hans poesi. Det är inte många av dem som ligger på topplistorna på svenska litteraturlistor. Lisa Marklund och Jan Guillou och så, ni får ursäkta. Men om 3000 år, hur många kommer att läsa och njuta era verk? Här är en person vars texter läses över hela världen 3000 år efter det att han skrev dem. Så var han var en framstående politiker, makthavare, krigsherre. Han var en ytterligt begåvad konstnär. Han var också, dessvärre som många makthavare och konstnärer har varit, en kvinnokarl skulle vi kunna säga, som också hade många sjaskiga sidor i sitt liv. I vilket fall är det omöjligt att säga att det här var en världsfrånvänd, instängd person som inte visste vad tillvaron var. Han var snarare en renässansperson Om vi får läsa in det i förväg. Jag talar förstås om kung David. Och vi ska läsa den 19:e psalmen. En psalm som ganska naturligt faller sönder i tre delar. Vi ska läsa de tre delarna var för sig. Och se hur David för 3000 år sedan besvarar utmaningen från agnostikerna. Och det här är en av de fantastiska sakerna med Guds ord. Att Guds ord adresserar det som är människans eviga, kontinuerliga, aktuella frågor. Finns inte en fråga i samtidskulturen idag som inte Guds ord har ett intressant och konstruktivt svar på. Låt oss läsa tillsammans. För körledaren en psalm av David. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud. Deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når de ut till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen. Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare. En hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd. Davids första svar till agnostikern. Det är: Gud talar genom skapelsen. Man kan veta någonting om Gud därför att Gud talar genom skapelsen. Det är ju så David börjar sin psalm. Himlen förkunnar om Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Det pågår alltså en förkunnelse. Det avges ett vittnesbörd. Ett vittnesbörd om vem Gud är, om hans härlighet, om hans makt. Alltså Gud sänder ett budskap och han gör det genom själva skapelseverket. Precis som en konstnär som målar en tavla eller en musiker som skriver ett musikstycke kommunicerar någonting också om sig själv genom sitt verk. Så kommunicerar Gud genom den här skapelsen någonting om vem han är. Det pågår en sändning från Gud rakt in i den här världen. Man kan göra sig dö för det. Det är lite som en radiosändning. Vi vet att det här rummet är alldeles fullt av radiovågor. Och det går att koppla in sig på dem. Och ta emot någonting av det som sänds. Men det går också att slå av. Det går att blockera sig. Vi vet i krigstid så håller man ju på mycket med störningssändare. Man ska slå ut fiendesidans radiosändningar så att de inte kan kommunicera. Massor med störningssändare pågår i vår kultur som vill störa ut Guds sändning. Att Gud sänder till oss genom sin skapelse. Och så har vår kultur störningssändare som ska blockera ut det. Som ska få oss att inte lyssna. Som ska få det att bara bli ett brus som vi inte känner igen. Och samtidigt, Guds sändning går igenom. Jag satt för bara en vecka sedan i fullsatt Globen, 15 000 stockholmare, och lyssnade på Stevie Wonder. Jag lovar er, det var massor med sekulariserade svenskar som under den kvällen tog in signaler från Gud. I kraften i musiken, i skönheten i musiken, i hyllningen till kärleken. Det var signaler från den Gud som all musik och all kärlek ytterst har sin källa i. Jag talade med några studenter som förra veckan var uppe i fjällvärlden. De hade gått upp klockan 5 på morgonen. De hade vandrat upp på en fjälltopp. Och de hade satt sig där för att titta på soluppgången. Diset som låg över dalen. Solen som steg upp över horisonten. Det syntes fortfarande i deras ögon och hördes i deras röster att de hade varit i kontakt med en sändning från Gud när de satt på fjälltoppen och tittade på soluppgången. Och så har varje människa erfarenhet av tillfällen när Guds sändning inte har kunnat störas ut av någon enda kulturell störningssändare. Man står med ett nyfött barn i sina skälvande händer. Och då vet man att livet är mer. en djup förälskelse. Om man vet att tillvaron går inte bara att reducera till fysik och kemi och biologi. Det finns någonting mer. Och det är Gud som sänder sina kärlekspelar in i människors liv. Gud sänder ett budskap genom skapelsen. Och vi behöver hjälpa människor att förstå de här signalerna. Att det är Gud som talar till oss genom skapelsens skönhet och väldighet och rikedom. På vilket sätt? Hur talar Gud? David fortsätter och säger, Gud talar kontinuerligt. Dag talar till dag därom, natt undervisar natt. Den här sändningen från Gud pågår 24 timmar om dygnet. Dag och natt vittnar skapelseverket om sin skapare. Lyft era ögon, se upp till höjden, säger Jesaja. Vem är det som har skapat detta? Ja, det kan man förstå om man väljer att öppna sina ögon och se på den värld som vi befinner oss i. Kontinuerligt, 24-7 som man säger idag, talar Gud genom sin skapelse. Han talar inte språkligt, det är inte så att han talar svenska eller hebreiska i den här uppenbarelsen. Det är en icke-språklig uppenbarelse. Det är inte ett tal, det är inte ett ljud. Deras röster kan inte höras. Så David är tydlig, det är en icke-språklig uppenbarelse. Men det betyder inte att den är otydlig. Också det icke-språkliga som kroppsspråk eller som tonspråk, musik eller formspråk kan ju vara väldigt tydligt även om det inte är ord, eller hur? Så det är en icke-språklig uppenbarelse. Den talar väldigt mycket intuitivt både till vår känsla och vår tanke. Och så säger David, den är universell. Över hela jorden når himlarna. Till världens ände når deras ord. Guds uppenbarelse genom skapelsen når ut över hela världen. Den är universell. Vart man än befinner sig på jorden, vilken kultur eller plats eller tid man än är del av, så talar Gud till sin mänsklighet. Den här tankegången kan ju David vara inne på i en annan välkänd psalm, eller hur? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Far upp till himmelen så är du där, och ner i dödsriket är du där. Gör jag mig en boning ytterst i havet? Tar jag morgonrodnadens vingar? Och för en hebré så handlar detta om att beskriva öster och väster. Morgonrodnadens vingar, det är öster. En boning ytterst i havet, för en israelit så är det väster. Alltså, upp i himmelen eller ner i dödsriket. Öster eller väster, vart jag än vänder mig, så är Gud där och talar till mig. Sen kan man undra varför David flippar ut i en psykedelisk dikt om solen. När han hade allting så oerhört strukturerat och klart om Guds uppenbarelse, så flummar han ut i någonting om solen och dess bana och brud och brudgum och tappar helt stinget. Så tänkte jag först när jag började läsa den här psalmen. Fast erfarenheten har lärt mig att när jag får den sortens tankar i mötet med Guds ord, så ska jag påminna mig själv om att problemet kan ligga hos mig och kanske inte i texten. Att det kanske är jag som flummar ut i min förståelse och inte författaren som flummar ut i sin text. Jag tror att vi kan förstå varför David gör den här, broderar ut det här om solen som vandrar över himlen. Han har ju talat om att Guds uppenbarelse är universell. Och då tar han solen som bild. Det är precis som solens ljus. Inget är gömt för dess glöd. Så slutar ju det här avsnittet. Alltså, det går inte att komma undan Guds uppenbarelse. Och därför har man ett ansvar för vad man gör med den. Det är som solens strålar, du kan inte komma undan. Ja visst, du kan gå in i en grotta och gömma dig. Men solen lyser ju ändå på grottan. Eller hur? Inget är gömt för dess glöd. Dessutom tror jag att här finns en utmaning till de omgivande folkens soldyrkan. Vi vet att folken runt omkring Israel dyrkade solen och månen och stjärnorna. Fanns till och med en period i Israels historia när man tog in avgudadyrkan och dyrkade solguden. Men för David är det helt klart, solen är inte Gud. Solen är en himlakropp som Gud har skapat. Det är en livgivande kraft som vittnar om Gud, men den är inte Gud och ska inte tillbes. Hela skapelseverket, inklusive solen, bär vittnesbörd om skaparen. Så här har vi första responsen till agnostikern. Man kan veta någonting om Gud eftersom Gud har gjort sig åtkomlig genom skapelsen. Det här är en tankegång som finns i Nya Testamentet. Paulus har den väldigt tydligt i Romarbrevets första kapitel. Det man kan veta om Gud kan människor själv se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Alltså för Paulus är det väldigt starkt uttryckt här. Gud som i sig själv är osynlig, den Gud som ingen kan se. Hans osynliga egenskaper, notera så intressant Paulus uttrycker det. Hans osynliga egenskaper har blivit synliga genom skapelseverket. Så genom att se skapelseverket kan vi förstå någonting om den Gud vi inte kan se. Om hans makt och härlighet, kreativitet, hans storhet. Vi läser vidare i salmen. Den andra delen, det andra svaret till agnostikern. Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, det ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de ska alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga. Mer återvärda än guld, en rent guld i mängd, och sötare än honung, en självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Att följa dem ger riklig lön. Davids andra utmaning till agnostikern är: Gud talar genom skriften. Vi kan veta någonting om Gud därför att Gud har talat och gett oss sitt ord. Jag ska notera här att i första delen, när David talar om Gud, så använder han det vanliga hebreiska ordet för Gud, Elohim, som det betyder Gud. Och som används generellt ofta i förbindelse med att det är den Gud som har skapat allting, skapelsens Gud. Men här, från vers 8 framåt, så byter David beteckning på Gud och använder Guds egen namn. JHVH, det är namnet som Gud uppenbarar för Mose och som vi inte säkert vet hur det ska uttalas. Så därför har jag bara skrivit konsonanterna. JHVH, det som skrivs med som Herren med versaler i svensk översättning. Det som är Guds egen namn. Jag är ju en människa. Det är den sortens varelse jag är. Och jag heter Stefan. Det är det namn jag har. Gud, han är Gud. Det är det sortens väsende han är. Han är Gud. Och han har uppenbarat sitt namn. Sin personlighet. Och det är JHVH. Det som betyder jag är. Och det är det namnet som oftast används om förbundets Gud. Den Gud som träder nära människan. Den Gud som visar sin kärlek och omsorg på ett personligt sätt till människan. Och det är JHVH. Det är det namnet som nu används i salmen. För nu är det den Gud som träder nära människan. David talar här om att det finns en språklig och skriftlig uppenbarelse. Han har ju sagt tidigare att det var inte språkligt och skriftligt i skapelsen. Nu talar han om en uppenbarelse, ett avslöjande från Gud som är språkligt och skriftligt. Han använder sex olika synonymer. Och man ska inte göra någon stor poäng av alla de här olika orden. De är just synonymer för samma sak. Han talar om Herrens lag, Herrens lära, Herrens påbud, Herrens befallningar, Herrens ord, Herrens stadgar. Alltså att Herren har uppenbarat sig språkligt, använt mänskligt språk, och det är fäst i skrift. Så vi har det åtkomligt i efterhand för alla människor. Nu är det en del i vår tid som tycker att blir inte det där för konkret och för påtagligt, och känns nästan för liksom för smått att Gud skulle Gud tala mänskligt språk och liksom binda det ner i en skrift. Blir det inte att begränsa Gud? Och så kan det kännas liksom ovant att Gud skulle ha gett oss en språklig och skriftlig uppenbarelse. Behöver tänka en liten stund kring det. Jag brukar ta exemplet med tågresor eftersom jag reser mycket. Jag har rest många gånger mellan Stockholm och Malmö. Med de gamla sortens tåg innan det fanns X2000 så tog det över 6 timmar. Och ni vet som man hamnade i en sån här också mer gammaldags tågkupé där man sitter 3 stycken bredvid varandra och sen har man 3 stycken mitt emot varandra. Då sitter man 6 personer på väldigt få kvadratmeter. Man sitter så nära varandra så att om man har otur så känner man hur ens grannar luktar, eller hur? Om det då är en riktigt typisk svensk tågvagn, tågkupé, så sitter man där och skakar i 6 timmar och ingen säger någonting. Det är tyst i 6 timmar. Det uppstår ju följande intressanta fenomen. Att jag är väldigt nära 5 andra personer. Men jag har ingen aning om vilka de är. Så länge ingen bryter tystnaden, så länge ingen säger någonting, kan jag inte få kunskap om de andra. Eller hur? Det är klart att jag kan börja gissa. Jag kan titta på anletsdragen, ser de sorgsna eller glada ut. Fast vi vet att man kan fyra av ett smile fast hjärtat blöder. Så det är inte så säkert, eller hur? Jag kan titta på tatueringar och klädstil och försöka dra slutsatser om vilken sorts tidning de läser eller vilken sorts musik som kanske sipprar ut från hörlurarna och försöka dra slutsatser vad är det för sorts människor. Men i grunden vet jag inte. Vi skulle kunna åka Transsibiriska järnvägen 14 dagar genom Ryssland. Om ingen säger någonting så vet jag inte vad som finns i de andra människornas tankar eller hjärta, eller hur? Vad är det terapeuter alltid säger i äktenskapsrådgivning? Ni måste prata med varandra. Det finns ingen annan väg. Ni måste prata med varandra. Ni måste sätta ord på situationen, känslorna, er längtan, er sorg. Ni måste prata. Det är det enda sättet för personer att lära känna varandra. Man måste tala. Man måste använda ord. Och notera här, det handlar inte om att man måste använda stämbanden. Man kan ju skriva, eller man kan använda teckenspråk. Så det är inte vilken sorts språk, utan att man talar. Och använder ord. Det är bara så man på djupet kan få reda på vad som finns i en annan människas tanke eller hjärta. Det är en alldeles fantastisk sanning som David lyfter fram. Gud har valt att tala. Så att vi kan veta vad som finns i hans tanke och vad hans hjärta bultar för. Om du är förälskad eller om du minns förälskelser, då vet du vad ett kärleksbrev kan betyda, eller hur? Att få kontakt med den man älskar och få reda på någonting av vad hennes hjärta är fullt av. Då vet vi någonting av det fantastiska, eller hur? I språklig kommunikation. Och det är det här David talar om. Att Gud inte har lämnat oss åt oss själva så att vi famlar i mörkret. Utan han har talat till oss. Låt oss aldrig någonsin se ner på tanken på en språklig och skriftlig uppenbarelse. Det är något alldeles ljuvligt, precis som ett kärleksbrev. Hur skulle ett älskande par kunna se ner på det? Så sätter David upp en beskrivning av Guds uppenbarelse. Och han gör det i ett antal satser som består av 2 led. Nämligen vad den här uppenbarelsen är och vad den ger. Vad den är i sig själv och vilka konsekvenser den får. Och vi möter en alldeles underbar beskrivning av Guds ord, av Guds uppenbarelse. Guds ord är utan brist, säger David. Den är inte full av fel. Det är inte så att det saknas avgörande delar. Den är utan brist. Och därför kan den vederkvicka själen, för att använda den gamla översättningen. Så kan den ge liv på nytt. Den kan förnya en människa. Guds ord ger liv på nytt. Därför att det är ord ifrån Gud som är utan brist. Guds uppenbarelse är sann. Här talar den Gud som känner alla fakta, som vet hela framtiden, som vet vilka vi är som människor. Och därför kan den oerfarne bli vis. Här möter man kunskap som inga akademiska examen, som ingen forskning någonsin kan ersätta. Och därför kan den oerfarne få tillgång till en vishet som man inte får någon annanstans. I en annan psalm så säger ju psalmisten, jag är visare än de gamla. Därför att jag håller mig till Herrens ord, alltså Livserfarenheten kan inte ersätta det som Guds ord ger. Jag är visare än mina lärare. Akademisk kunskap kan aldrig ersätta det som Guds ord ger. Guds ord är sant och gör den oerfarne vis. Guds ord är rätt. Det är inte godtyckligt. Och det är allra minst sadistiskt att Gud bara har hittat på vissa budskap eller vissa perspektiv. Eller att han skulle vara ute efter att begränsa och förstöra vårt liv. Inte alls. Det är vår skapare som talar till oss. Och därför när man kommer på insidan av Guds undervisning så ger det hjärtat glädje när man börjar leva efter det Gud har sagt. Därför att man känner att man kommer till sin rätt. Livet faller på plats. Människan kan börja blomma utan att såra sig själv och såra andra människor. Och så finns det en glädje. Därför att Guds undervisning är rätt. Den stämmer ju med vem jag är som människa. Guds ord är klart. Jag tror att David skulle hålla med om att också den del av Guds ord han hade ju inte hela Bibeln långt ifrån. Men även i den delen han hade fanns det säkert saker som han skulle kunna säga att det där är svårbegripligt. Det där undrar jag exakt vad Gud har menat med. Så jag tror inte det handlar om att förneka att det kan finnas saker som är problematiska. Men själva grundperspektivet är klart. Inte förvirrande, är tydligt. Så att det gör blicken ljus. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min steg. Det kastar ljus över människans liv. Även om det sen finns enskildheter som vi behöver jobba med och hjälpa varandra med. Vad gör vi av det här och hur förstår vi just den detaljen? Så är helheten någonting som upplyser människan och ger oss ljus. Herrens ord är rena. Och ska alltid bestå. Det kommer en domens dag då det onda ska rensas ut. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus. Den här fallna världen behöver nyskapas. Men mina ord ska aldrig förgås. Herrens ord är rena och därför ska de alltid bestå. Och David sammanfattar genom att säga att skriftens ord är sanna. Och de är alltigenom rättfärdiga. Det handlar om sanning, det handlar om rättfärdighet. Vilken inställning till Guds ord. Här är ett område där vi behöver hitta tillbaka till våra rötter. Vi behöver hitta tillbaka till den här glädjen och det här förtroendet till Guds ord som David signalerar i den här psalmen. Väldigt mycket av den svaghet vi har i svensk kristenhet idag menar jag beror på att vi har tappat den här inställningen till Guds uppenbarelse. För David så är Guds uppenbarelse det mest värdefulla som finns. Lyssna hur han uttrycker det. Det är mer återvärt än guld. Det här är en större rikedom än vad helst materiellt man kan tänka sig. Det är mer återvärt än guld. Om man ska välja guld eller Guds ord. För David är saken solklar. Han vill ha orden från Gud. Dessutom är det sötare än honung. Nu vet jag inte vad du tycker om honung, men det här är ju en bild av det mest ljuvliga. Det som för människan är det ljuvligaste av allt. Sötare än honung, än självrunnen, än den finaste honungen. Alltså det här är någonting gott för människan. Det är någonting ljuvligt för människan. Det är inget trist eller begränsande eller ödeläggande eller förslavande. Inte alls. Det är sötare än honung. David älskar Guds undervisning. Och han vet att det finns en stor lön. Långsiktigt finns det en stor lön av att hålla sig till Guds ord. Det finns en stor välsignelse i att lyda Gud och ta hans ord på allvar. Och David är beredd att också ta hårda tacklingar från Gud. För vi behöver sådana tacklingar. Det är viktigt att kunna lyssna in också varningar. Och David hade tragiska exempel i sitt eget liv när han inte hade lyssnat till Guds varningar. Och han hade gått sin egen väg och hade skadat sig själv och skadat andra människor. Och här i psalmen så lyfter han fram hur viktigt det är att också låta sig korrigeras av Guds ord. Det här är Davids andra utmaning till agnostikern. Vi kan veta någonting om Gud, inte för att vi har tänkt längre eller bättre än någon annan. Inte därför att vi utifrån oss själva har mer kunskap än någon annan människa. kristna församlingen, vi är som vilka andra som helst, förstås. Men Gud har uppenbarat sig och gett oss i sitt ord vad som finns i hans hjärta och hans tankar. Och därför kunde vi här sjunga lovsång med övertygelse att vi vet någonting om Gud. Vi kan prisa och tillbe honom, inte utifrån någon sorts önsketänkande, utan utifrån vad han har visat av sig själv. Paulus har samma höga tanke om Guds uppenbarelse. Det här är väl det mest kända ordet i Nya testamentet om skriften. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Märker ni hur Paulus ser på Guds ord som både livgivande och förvandlande? Det vägleder, det vederlägger, det fostrar och det hjälper en människa att bli fri från sina brister och bli rustad för att tjäna och leva med alla slags goda gärningar till glädje för människor runt omkring. Vi läser den tredje delen, den tredje utmaningen till agnostikern. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om. Men hindra mig också från öppet trots. Låt det inte få makt över mig. Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig. Herre, min klippa, min hjälpare. Det här är den tredje utmaningen till agnostikern. Gud talar personligt. Gud vill träda in i vänskap med oss. Syftet med uppenbarelsen i skapelsen och uppenbarelsen i skriften är att det här tredje steget ska ske. Att Gud ska få tala personligt in i ditt och mitt liv och i andra människors liv. Så att vi kan lära känna Gud. Inte bara ha kunskap om honom, men personligen lära känna vem Gud är. I de här sista verserna så blir David personlig på ett sätt som han inte alls har varit tidigare. Och man anar Davids, inte bara kunskap om Gud, utan Davids vänskap med Gud. Så nu talar han om sig själv som jag är din tjänare Gud. Och han säger om Gud, du är min klippa. Du är min hjälpare. David är inte teolog som har abstrakta resonemang om vem Gud är. Han litar på Gud. Han lever med Gud. Han vill tjäna Gud. Han tillhör Gud. Så uppenbarelsen i skapelsen och skriften har lett fram till att David och Herren har fått personlig kontakt. Så att David nu tillhör Herren. När man träder i personlig förbindelse med Herren, och det är det som vi vill utmana vår omgivning att göra, att inte bara ana vem man är utan också träda nära Gud, så händer det saker. Och en av de saker som händer, det är ju att man får insikt, en större självinsikt, som till att börja med inte är så behaglig. Och det här är en punkt som många ryggar tillbaka för i vår tid. Vi längtar så mycket efter bekräftelse. Vi känner oss så sårade och så tilltufsade att vi framförallt vill att någon ska bekräfta oss. Och Herren bekräftar oss. Det är han som har skapat oss. Det är han som älskar oss. Och han vill bekräfta både vårt värde och bekräfta att vi är älskade av honom. Men det finns också en punkt som är oundviklig. Att Herren också avslöjar mer av vilka vi är. Öppnar våra ögon för vår egen trasighet och korrupthet, så att vi inte bara söker efter bekräftelse utan också inser vårt allra djupaste behov av nåd och förlåtelse och upprättelse. Intressant att läsa Davids psalm här, hur han har fått en växande insikt om synd och hur detta med synd har blivit ett allt större problem för honom. Han ställer frågan så här: vem känner sina fel? Ja, det är klart man känner själv till en del av sina svagheter. Sånt som är uppenbart både för andra och ytterligare saker som är uppenbart för en själv. Men David har börjat inse att om det finns en Gud som följer mig och som är hos mig och ser rakt igenom mig. Då finns det mängder med saker i mitt liv som inte behagar Gud. Men som jag är så andligt okänslig för, så jag inte ens reflekterar över att detta skulle kunna såra Gud. Och själva det faktumet att han har synd som han inte är medveten om men som sårar Gud har börjat bli ett problem för honom. Så han ber, fria mig från synder jag inte ens själv vet om. Kanske en kärleksrelation kan, och eftersom relationen till Herren är en kärleksrelation, så är ofta den mänskliga kärleksrelationen en analogi, en bild som kan hjälpa oss att förstå. Om vi är djupt förälskade i någon så förstår vi den här situationen att det oroar oss mycket om det finns saker i vårt liv som stöter bort den älskande men som vi inte ens vet om. Och vi skulle vara mycket måna att liksom kunna korrigera eller bli korrigerade, få hjälp så att vi inte stöter bort den vi älskade. Därför att den personen är nu så viktig för oss. Vi vill för ingenting i världen förlora den personen. Och så har det blivit för David. Synd har börjat bli ett problem. Och han längtar efter att bli befriad, att bli renad, så att hans liv mer och mer kan behaga Herren. Jag vet inte hur mycket du städar. Jag ska inte påstå att jag är en riktig städhjälte. Men jag tror att vi alla har viss erfarenhet av städning, eller hur? Kan det vara så här att man har städat ett vardagsrum, man har dammtorkat allt som ska dammtorkas och man har dammsugit allt som ska dammsugas. Och man tänker, det här rummet, nu har jag gjort det här så noggrant, så det här är kliniskt. Och så kommer det in en galning och drar bort en gardin så att en solstråle faller in i rummet. Och vad upptäcker jag? Hela luften som jag går omkring och andas är alldeles fylld av dammpartiklar som jag först inte såg. När jag stod där stolt och tänkte, nu har jag eliminerat i stort sett varenda dammkorn i rummet. Så är det när man träder nära Herren. Att då plötsligt dras en gardin undan och det faller nytt ljus och man upptäcker nya saker som man faktiskt har varit blind för innan. Och då ska man inte fly för det, då ska man inte dra tillbaka gardinen och tänka, här finns inga dammkorn. Då måste man ta den här tacklingen och börja inse vem man är. Därför att den som drar undan den gardinen, det är Herren som också erbjuder rening och nåd och upprättelse om väg vidare. Och det är det här som sker när man dras in i gemenskapen med Herren. Det skedde så för David och det sker så för oss. Men man får inte bara insikt om synd, utan det andra sidan av det myntet är en längtan efter helighet. När man börjar få smak på Herren så längtar man efter att bli mer sådan som han var. David ber, hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig. Då är jag utan brist och fri från svår synd. Han längtar efter att bli en människa där det onda inte har sitt grepp om honom. Utan där han ska kunna befrias från synd. Och bli mer och mer i samklang med vem Herren är. Och så har David dragits in i den här personliga relationen. För att lära känna Herren. Också kommit in i det här dramat av synd och förlåtelse. Och befrielse från synd. Och vandring i helighet. Därför att man längtar efter att få bli mer sådan Herren är. Tre svar till agnostikern. Gud har uppenbarat sig genom skapelsen. Därför kan vi veta något om Gud. Gud har talat genom skriften. Genom profeter och apostlar. Därför kan vi veta mycket mer om vem Herren är. Vad han vill, vad han tänker, vad han har gjort. Och Herren talar till oss personligen, drar oss in i sin gemenskap så att vi kan lära känna Herren. Visst har vi ett budskap till vår tid. Precis som Paulus hade på Areopagen. När han har gått omkring i Aten så får han ju sen en möjlighet att hålla ett tal och han säger, atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd Gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Jag tror på något, men jag vet inte vad. Man reste ett altare åt en okänd Gud. Och Paulus kom inte med vaga religiösa floskler. Det som ni dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar. Han har ett budskap om det som för dem var en okänd Gud, men som Paulus hade fått kunskap om. Och han inbjöd atenarna att lära känna den Guden. Och vi har den kallelsen idag. Att inbjuda människor att lära känna Gud. Det här är utmaningen från Guds ord till oss idag. Vi är många av oss som är professionella kristna arbetare som har förkunnelse kanske som vårt yrke. Till oss så är utmaningen hitta tillbaka till den personliga livsnerven, den personliga relationen till Herren. Och sen kallelsen vidare att inbjuda människor i vår tid att inte stanna vid det finns något men jag vet inte vad, utan gå vidare och lära känna Herren personligen. Finns inget ljuvligare, inget härligare, inget viktigare än att göra det.